Jag förstår inte riktigt hur folk gör. Alltså...
Men vadå?
Jo, det här med att få barn. Att vara hemma två personer på heltid med ett barn som vi har varit nu i en månad ungefär. Det är ju inte så svårt. Men att sen börja jobba som jag ska göra nu, det är ju... Jag förstår inte hur folk gör.
Nej, folk rundar hörn och gör inte sitt jobb ordentligt. I princip.
Jag börjar misstänka det nästan.
Vi får ta och reda ut det här lite grann. Välkomna till Två män i en podd med Erik Skylt och Daniel Sjölin, podd från Expressen Kultur, säger jag. Och ja, på vilket sätt har du märkt att det här kan vara svårt?
Ja, alltså det första jag tänker på är faktiskt sömnen. Mm. Alltså, jag måste säga att vår dotter, jämfört med hur man kan ha det, har sovit väldigt bra. Men det bygger också på att vi kanske lägger oss så där vid 9:30 i sängen. Och sen så går hela natten och så går vi upp 9:30 dagen efter. Eller 10:30. Och sen så under de där 12 timmarna i sömnen så blir det, ja men då så vaknar hon och sen så får hon äta. Och sen så byter jag någon blöja och sen så är man vaken någon halvtimme eller någon timme, men så somnar man om igen. Mm. Så att av de där 12 timmarna kanske blir 8 timmar sömn då.
Mm.
Men nu var jag tvungen att ställa klockan på 7 i morse. Och då... Nej men, hur ska jag göra nu då? Jag har ju varit vaken mellan 4:30 och 5:30. Men, va?
Ja, sömnen är ju det heligaste vi har, jag på att säga. Men det är ju jättesvårt. Det är ju... Småbarnsåren är ju förenade med sömnunderskott och... det är ju, jag minns själv hur jag är otroligt känslig för det här. Och när med åren gick, tre barn så att säga, så vart förmåga sämre och sämre egentligen, så att säga. Så småningom pajade ju, kan man säga, hela sovsystemet totalt i huvudet. Och det kanske största misstaget, så att säga, begicks, och det var helt enkelt att jag klarade inte längre av att förflytta mig på nätterna runt. Att gå och lägga mig på en säng, sova i en annan och vakna upp i en tredje på något gång. Alltså det går inte. Jag fick ont i ryggen och fick svårt. Liksom. Det funkar inte. Det gick inte. Jag måste... För att så att säga, enligt konstens alla regler så är det så att barnet bör vara välkomna till sängen. Så att säga. Det är det bästa för barnet faktiskt att ligga och sova i sängen. Så att säga, i föräldrarnas säng. Men det kan bli svårt. Det slutade med helt enkelt att jag inte längre delade säng med den jag levde med, så att säga.
Och, du sov i barnen?
Vi sov i varsina sängar, så att säga, till slut.
Men där... sov du, bytte du plats med barnen eller sov du med dem i deras sängar?
Nej, utan de sov med, på sista åren, med sin mamma i det som kallades för mammas säng, till slut.
Okay.
Och en poet sa till mig, jag tror inte man behöver vara poet för att vara det, men att... sover man inte längre i samma säng som vuxna, då har man inte längre en relation.
Nej.
Man måste vårda detta. Och det är ju naturligtvis den gemensamma uppfattningen om barnets väl, så att säga, som till slut kanske hamnar på kant med vad som är på det övergripande planet är bra för relationen. Om det är så. För det första, innan så att säga, går in på det, så jag är för alla former av märkliga gungor och sånt där som man kan fästa i taket och såna saker. Det tycker jag att man ska ha. Tillgripa många speciella konstiga hjälpmedel så att alla kan ligga i den här sängen och sova. För att det handlar ju om att barn rör sig när de är större och sparkar och grejer och såna saker. Nej, men det är ju... Hur blir du av sömnbrist då? Blir du lättretlig och svårt med koncentrationen och...
Ja, alltså dels så blir jag ju rädd att sömnen ska bli så upphackad så att jag liksom missar mina sömntåg, om man säger så.
Mm.
För ibland så när jag vaknar eller då blir väckt vid 4, så är det inte så svårt för mig att, jag är ganska morgonpigg. Alltså jag skulle kunna gå upp klockan 4, då är jag ganska glad och harmonisk. Men jag kan inte somna om då. Alltså då är jag vaken från 4 och framåt.
Mm.
Och det gör ju då att då blir det inte så många timmars sömn. Om jag inte kan känna då, och det är så det har varit den här månaden, att jag känner mig väldigt lugn. Och så här, nej, jag kan ligga här och läsa lite och det gör ingenting. Och jag ska inte göra någonting viktigt imorgon. Och då lyckas jag faktiskt somna om.
Mm.
Men som nu, som det var i natt, och då hade jag svårt att sova för att jag just visste att jag skulle upp tidigt. Och det skulle vara en riktig arbetsdag, och den är inte jättestressig, men den har ändå några olika moment som måste utföras.
Mm.
Och då blir jag direkt liksom nervös.
Ja, och det är kanske svårt att du är nervös att du redan i den första insomningen på kvällen har svårt att somna, eller?
Nej, jag är väldigt kvällstrött. Ja. Så jag är en sån där klassiker som somnar framför tv-serien på datorn.
Ja, ja.
Alltså det är väl en gåva då, men jag har aldrig så svårt att somna. Så jag sover alltid några timmar per natt, men så vaknar jag tidigt beroende på oro och sådana saker, eller stress. Men kanske, jag tror i mitt fall så finns det, och det är intressant att höra vad du säger där, alltså det finns en djupare oro. Jag fattar ju också att småbarnsår innebär en upphackad sämre sömn. Och det tror inte jag egentligen är så stort problem, för att jag tycker så här långt med barn att ingenting är egentligen, om man säger så här, vissa saker är jobbiga, men det är aldrig ett lidande. Dels är hon så söt, så att allting så där, även om är söt, även om skriker, så att det är liksom, det blir aldrig ett lidande. Och sen så känns allting så otroligt positivt att man tar hand om någon. Så att på så sätt så känns det lätt. Men rädslan är att jag ska bli skör av sömnbrist. För att när jag hade min utbrändhetsperiod då, för några år sedan, så var det så det började. Det var att jag var så stressad så att jag lyckades då somna, men jag vaknade tidigare och tidigare. Och efter kanske en månad då, jag bara sov några timmar per natt, så kände jag att nej, men jag håller på att bli galen. Då var det en massa andra komponenter då, just de var jobbiga. Men det där bröt verkligen ner mig. Och det är därför jag då är rädd nu när jag ska börja jobba, att det här kombinationen med yrket som då ska vara på heltid och ett väldigt litet barn som man vill ta hand om, att den kombinationen ska nöta ner mig.
Ja, det, jag önskar jag kunde säga något lätt och peppigt. Något så här mer än det enda jag kan dra fram, det är ju det gamla heliga begreppet förmiddagslur, så att säga. Det finns ju ingenting inskrivet att vi ska ha den här industriella sömncykeln på 8 timmar i sträck, utan vi är ju så att säga kapabla att kinesa lite, så att säga, som det kallas ibland, med ta en kort lur så att säga, mitt på, och det är ju vanligt att män i våran ålder och kvinnor också så att säga gör. Det ska man absolut, om man har möjlighet att på något vis ha ett jobb där man kan gå undan några minuter och sova. Men det är ju en konst i sig det också. Jag vet inte. Jag tror att det här sömneriet har totalt gjort mig galen och förstört mitt liv. Men inte i sina direkta så att säga. Det hade ju varit så bekvämt och ändå varit så att ens ögonlock gick och var halvtunga. Och så går man in i väggar och begår dåliga så att säga, misstag och klantar sig. Utan det är ju mycket mer att så att säga raffinerat och utdragt över åren så att säga. Det är åren som nöts ner och tröttheten som kommer och hörn som rundas och liksom jag tror att man särskilt om du har varit utbränd, så tror jag nog att det bör verkligen hitta, egentligen ska man gå till någon slags sömncoach eller någonting innan man får de här stora besvären, för det som händer är, det kan ju hända till slut att det pajar för gott i någon verklighet. Sen kommer man ju upp och blir äldre också, börjar närma sig en viss ålder där sömnen även normalt sett brukar ändras för människor. Man sover ju mindre när man är äldre och såna saker. En del människor går upp tidigare. Men då är det ju sin ordning på något sätt. Men ja, jag är bekymrad. är här. Ja, kost och motion och såna saker. Jag tror man ska undvika sömnpiller i största allmänhet. För att det är ju... Jag har ju tagit det nu under det här krisåret och man blir bara knas. Det känns som en slags... Man känns som man går omkring i Tjernobyl efteråt. Det är en slags konstig smak i munnen. Och liksom.
Jag testade det en natt, tror jag. Och då kändes det så här... Nej, men det här är ju mycket värre. För då fick jag är så otroligt hypokondrisk. Så jag fick en känsla av att nej, sömnepillret är fortfarande kvar i kroppen. Jag kan liksom inte vakna.
Ja.
Och så är det i och för sig kanske lite grann att det ligger kvar. Det...
Jag upplevde att man hade egentligen samma grundskörhet som om man inte hade sovit. Fast man hade sovit på något sådant konstigt sätt.
Ja, jag fattar.
Men en del och...
Men säg att du hade då en stor Babel-inspelning, som jag gissar, det är ju en anspänning förstås, och du har en massa gäster och det här ska spelas in på någon timme, och sen har du tre barn, eller kanske inte hade tre då.
Du hade två,
men det skulle ju ändå kunna bli då en natt då du nästan inte sov någonting.
Ja, men då gick jag nog iväg och sov i någon annans säng, tror jag att det var. Sen var det ju så ändå att jag hade ju tur så här, inspelningarna, de låg på eftermiddagen, så jag kunde ju få lite sovmorgon där. Så att säga. Det var okej, det var bättre att jag så att säga, kom lite senare men var pigg, så att säga. Det var väl snarare så att jag tyckte att när det kom till det, att när man har ett prestationsyrke i bemärkelse att man ska leverera någonting varje vecka i någon bemärkelse, som vi ju många vi så att säga, lever med, så är det snarare snart att det var svårt att vara pigg till att kunna förbereda sig bra innan, så att säga. Jag minns ju att jag satt ute i bilen, för jag hade inte någon ro, jag hade ingenstans att vara för att kunna öva de här intervjuerna då, som jag ville. Satt där och folk gick förbi på gatan och tyckte att det var konstigt, man sitter och pratar med sig själv i en Saab liksom, såna grejer. Nej, men just när det kommer till såna här typer av adrenalinsituationer, så är det ju så att även om du nästan har 40 graders feber, så är det någonting som slås på dig, så att du liksom mäktar med att göra det. Men det tar ut sin rätt någon annanstans. Så man ska inte tro att man lurar sömnen, tror jag. Det går inte. Den hittar andra vägar på andra sätt. Jag kanske gengäld var otroligt trött och tråkig när jag kom hem då sen, efter de här inspelningarna. Det måste ju rimligt vara att jag vill bara gå och lägga mig.
Men när du hade tre barn hemma då, var det... Hur kunde en natt se ut då? Alltså...
Den såg ju väl ganska bra ut så länge, så att säga. Jag inte hade ambitioner på att vi skulle sova ihop allihopa, så att säga. Utan det var ju det här med att jag valde, så att säga, den egna sängen till slut, så att säga. Och min exfru tog mycket av de här vaknätterna, och jag... Det var liksom genuint ojämlikt, skulle jag vilja påstå där faktiskt. Att jag som jobbade sov, så att säga. Sen hon, så att säga, det var ju ändå så att det jag föreslog lång tid liksom olika former av potentiell sömnträning, kanske inte med 5 minuters metoden eller trauma, men olika former av att få barnen att kunna sova i sina egna sängar. Det är en annan sak om ett barn sover i sin egen säng och sen kommer upp på natten för att det vill ha tröst eller ropar som man får gå till. Utan det är en annan sak att känna att den egna sängen inte är en säng längre.
Det var så. De sov. Det blev som... Ja, just det. Alla sov i mammas säng.
Alla sov i mammas säng.
Ja, just det. Jag förstår.
Och det, så att säga, ur barnuppfostrans synpunkt så tycker jag att det är bra på något vis. Men det har... Jag tvivlar inte på att det var med och hade sitt pris på andra sätt i längden. Det tror jag absolut. Så jag skulle inte, jag skulle rekommendera att faktiskt plocka fram den här strängheten i sig som man då måste ha som förälder när det kommer till att en viss punkt i barnens uppväxt så bör de faktiskt... Nej, det är inte ett ändamål att barnen ska sova själva, men det är ett ändamål att de vuxna ska sova i samma säng, så att säga, att de ska kunna lösa det. Men det första barnet vet jag att jag var oerhört sträng med själv. Jag tyckte det skulle sömntränas efter 2 års ålder och sova i sin egen säng och såna saker. Det är hemskt när man framkallar såna här gamla videofilmer, som vi spelar in med video. hur otroligt jag tyckte att jag var mycket, mycket mindre empatisk än vad jag var senare. Jag var skäms liksom, ibland. Jag hör min egen röst liksom, när jag ska uppmana barnen till att göra någonting. Och jag skrämde dem på olika sätt och tyckte det var roligt och sådana saker. Fast det är bara man... Men då var jag väldigt hård med det där att nej, vi ska sömnträna och såna saker, och jag blev faktiskt galen själv av att inte få sova, så det, och det gick ju vägen, det skulle gått vägen, men jag tror att vi var olika viljor som vi hade mycket i den relationen, och till barnens glädje och till barnens framtida trygghets skull så var det så att säga till slut så att de sov i föräldrarnas säng. Mm. Men som sagt, jag tvekar inte om att det hade sitt pris i längden.
Jag var ju en sån som alltid sov i min egen säng som barn. Det minns jag. Men jag minns också att jag var väldigt sträng mot mig själv redan som sådär fyraåring. Att jag ville liksom inte störa på natten. Men
nej,
jag kanske hade... Jag kanske skulle gjort det mer. För jag känner, alltså, nu blir det här väldigt freudianskt kanske, men jag känner ju att jag i en typ av mittlivskris då, runt 40-årsåldern, har blivit 5 år. Femåringen har kommit tillbaka.
Mm-hmm.
Så att jag har ju haft då, och det var väl det som började i början av den här utbrändhetsperioden då, att det var liksom femåringen i mig som vaknade på natten och var rädd. Och jag har ju verkligen en sån... Har jag använt de här två termerna? Jag minns inte riktigt nu, men natt-Erik och dag-Erik.
Nej.
Nej, men de...
Erik natt och dag däremot en tipsad författare. Och så, ja. Eller, nej, han heter inte... Ah, skit, men förlåt.
Ja. Ja, just det. Ja, det. Vilket vackert efternamn, natt och dag. Men dag-Erik och natt-Erik är att... Alltså dag-Erik skulle jag säga klarar nästan allting. Han är lite rädd för det här med ilska och våld och en viss typ av män och en viss typ av konflikter är han rädd för. Men i övrigt så är han otroligt välfungerande och sköter sitt företag och bokar upp massa saker i sin kalender och lyckas hålla allt det här igång och ställer aldrig till med något elände och gör det han ska. Men så finns det då natt-Erik som vaknar då ofta vid 5, och han är då han är också bara 5 år gammal, så att den rädsla som jag som vuxen har runt i varje timmen då är barnets rädsla.
Mm-hmm.
Där allting blir...
Så det är när du vaknar nu?
Ja, visst.
Vad är du rädd för då? Döden eller ensamheten eller monster eller ekonomin? Eller,
allt
är fust, jag förstår det. Ja.
Jag är inte så rädd för döden faktiskt. Det var jag när jag var liten. Mm. Men det av någon konstig anledning... kollade ju mitt horoskop, du vet. Jag har ju solen i dödens hus, och, som det heter. Och det betyder att man inte är så rädd för döden. Mm. Så det kanske är just döden, eller så är allt det här bara förtäckt rädsla för döden. Men i övrigt är jag rädd för det mesta. Ekonomin, jätteofta. Det är en rädsla att inte klara av det här som allt som dag-Erik har tagit på sig. Rädsla för olika relationer som jag inte tycker jag har skött mig bra i, en ensamhetskänsla, och också till slut en barnslig mörkerrädsla. Alltså det finns någonting i mörker som hotar mig. Och jag har i vissa nätter då vaknat upp i sån här, jag tror det kallas för sömnparalys. Kan det vara rätt ord? Att det känns som att man inte kan röra sig. Och så står det någon vid min säng. Som en mörk gestalt. och sen så går det inte att röra. Har du varit med om det här?
Alltså jag hajar till verkligen. Jag visste inte att det fanns ett begrepp för det. Jag trodde det var något helt annat, men det hade jag mycket när jag var liten, sömnparalys. Jag inser att jag vaknade men kunde inte få upp ögonlocken och kunde inte röra mig.
Nej, du kan inte, det är liksom att man känner att man är helt paralyserad, och lösningen är då, för först får man ju i princip panik, och det är att bara försöka röra kanske lite på lillfingret. Mm-hmm. Och lyckas man med det, då brukar det lossna.
Mm-hmm.
Men då så har jag liksom känt, det är som att vakna mitt i en mardröm, som att mardrömmen är i rummet fast man är vaken och det är något monster där. Så en väldigt skrämmande upplevelse, och det här kan också ske där i varje timmen. Och om man säger så här då, vad hände under den här perioden, krisperioden då, som sträckte sig
som femåring?
Nej, nu tänker jag i vuxen ålder, ja. För det var då det här liksom kom tillbaka.
Okay. Mm.
Det var att tidigare har jag varit väldigt bra på att skilja dag-Erik från natt-Erik.
Mm.
Så att natt-Erik är en sak, men sen så när solen går upp så skingras de här rädslorna, och sen så blir jag välfungerande igen.
Mm.
Men det var att natt-Erik liksom följde med in i dagen.
Mm. Men det låter inte osannolikt med tanke på om det är en livskris där man kanske bryter upp ur relationer eller sådana saker, att det händer ju saker som man inte tror är sanna nästan, att det faktiskt sker, att man gör det här, och det är naturligtvis väl förenat med en enorm känsla av kontrollförlust och oro, tänker jag. Att kan det varit en...
Ja, alltså det där kommer för sig senare. Mm-hmm. Jag tror snarare är så här då. Alltså att, och det hänger ihop med sömnbrist på någon typ av ganska inte banalt men fysiskt sett. Det är som att under dagen så känner jag som att jag har ett skydd, ett psykologiskt skydd mot omvärlden. Alltså jag litar rätt mycket på min egen förmåga, och jag är ganska snäll mot mig själv också, och då brukar det gå att genomföra olika projekt när man liksom sänker ambitionsnivån lite grann, och så blir det ändå bra.
Mm.
Men under natten så är det här skyddet då borta, och då det enda som finns är en enorm självkritik.
Mm-hmm.
Men under den här perioden så var det som skedde var att det här som man skulle kunna kalla skyddet, det vuxna skyddet, alltså den vuxnes nyktra blick på världen och händelserna och farorna, det försvann, det skingrades, och det blev bara liksom barnets, allt blev, hela dygnet blev då barnets natträdsla.
Mm.
Och det var väldigt svårt att komma ur.
Ska man kunna säga att jag har förstått att det som skiljer pessimister från optimister är att pessimister har en mer realistisk verklighetsuppfattning. Finns det ju. Det är helt enkelt så då att det här skyddet, det är ju en chimär. Det är poet. Det är vår fantasi för att försöka vara, men medan det egentliga tillståndet är denna hjälplöshet, detta så att säga.
Intressant.
Det är inte så att säga, det är mörkret i femåringens, så att säga, det är det som är det ursprungliga, det är det som är det kaoset egentligen. Så att sömnen är ju också naturtillståndet för människan. Vi föds ju sovande, vi sover mest i livmodern. Sen är det ju en hjärnan som skickar ut signaler som säger att det ska vara vakna som ett undantagstillstånd, så att säga. Men ja, vad säger de om det? Att man,
det här går ju i linje med din allmänna pessimism. Jag hoppas ju att det är precis tvärtom faktiskt. Att det är det sorglösa som är urtillståndet.
Mm.
Att det är dit vi ska jobba oss. Och en sorglöshet då som är en... alltså, lidandet och smärtorna kommer ju alltid finnas. Det kommer vi inte ifrån. Men att man kan möta det med ett lugn alltså. Mm. Och men det lugnet har ju ofta inte barn, så det måste ju vara någonting som man erövrar i vuxen ålder. Om man säger så här då, barnet, och det här vet ju jag nu från att ha ett spädbarn hemma som är en månad gammalt, när hon vaknar på natten, ibland sover hon ju nästan hela natten, men oftast vaknar hon någon gång under natten och är hungrig. Och det börjar då med litet gnöl. Då kallar vi henne för Morrissey. Alltså för att de morrar liksom. Och ibland kallar vi honom, eller ibland kallar vi henne för Claes Britton också.
Oj!
Vet du vem det är?
Ja,
men det är han som är så mot Guldbron.
Ja, är det det
han också? Ja, och gammal skribent sådär. Men han uttalar sig nu med Guldbron på Överslussen i Stockholm. Och han har en väldigt gäll, lite knarrig röst. Och vi låtsas då att hon...
Förutom, det finns en gosedjurselefant också som...
Ja, precis.
Som hänger med i... Jag tänker Claes Britton ändå är liksom en slags...
Ja.
Nu förlenar ni er barn, Claes Britton-epitetet. Men det fanns, ni underhåller ju också med...
Ja, precis. De finns där. De har blivit fler också. Jacques Monod, elefanten.
Förlåt, det var
ett steg. Två björnbröder också som heter Leonard och Bernard. Ja, men i alla fall... Jo, hon börjar då att låta som Claes Britton eller morra. Men om vi inte vaknar då så blir ju skriket starkare och starkare. Det finns de tre lägen. Liksom, läge ett är det här lite gnölet. Läge två är det ett skrik? Och läge tre är det akuta skriket. Mm. Och då tänker jag att det akuta skriket är ju om vi inte vaknar och hon är hungrig. Mm. Och då har hon ingen tidshorisont. Utan då är det sådär att hon vet ju inte riktigt att vi kommer och ger henne mat.
Nej.
Så därför blir det akuta skriket. Och det skulle jag säga att det är väldigt svårt för någon människa kanske, särskilt för föräldrar, att stå emot det. När det låter som en siren ju, det skriket.
Jo, man hör det hjärtskärande,
ja, det är
behövandet,
ja, precis.
I det här. Så att, ja.
Och det finns en panik i det, och den paniken är nog reell, tror jag. Mm. Och då tänker jag att det här är spädbarnets brist på tidsuppfattning eller tidshorisont, utan lidandet är liksom i den stunden evigt.
Ja, just det. Det är intressant. Ja.
Men det är just det där som vi som vuxna då, det här är min positiva, här kommer min optimism, det är att vi förstår att lidandet faktiskt inte är så här liksom. Det är inte som för spädbarnet. Det även om du drabbas av ett stort lidande så är det kommer bli bättre. Du kommer bli i de allra, allra flesta fall, om man inte är döende, så blir det ju faktiskt bättre.
Mm.
Och det är det jag tänker är den optimism som jag då under min kris förlorade. Utan jag blev det här barnet som tänkte att ångesten då som var så stor, att den här kommer vara för evigt. Alltså det, och det som föds då, och det kanske är ångesten, är som spädbarnets skrik, fast inombords.
Mm.
För att man kan inte gå omkring som vuxen och skrika, även om man kanske skulle må bra av det.
Mm. Nej, det är intressant, det är verkligen. Jag skulle förknippa mina egna minnen av olika former av nattskräck och såna saker när jag var liten med just tid i bemärkelsen. Största ångesten fick jag ju när jag så att säga inte kunde förstå att tiden var längre än ett människoliv. Att det är så att säga... Ungefär så att nu när jag vaknar imorgon så kan jag lika gärna vara... Jag fick ingen uppfattning om att tiden existerade på det viset. Utan imorgon när jag vaknar upp kanske jag är 83 år gammal och ska dö. Jag kommer inte ha upplevt något att livet har... För tiden sätter sig ju inte riktigt som andra aspekter i kroppen. Så att säga. Och en femåring kunde väl tro att nyss var jag 3 och imorgon bitti är det tisdag. Men i övermorgon så är jag 83 och det är slut. Världen är slut, allt är över. Och jag kommer inte ha haft någon känsla av att tiden existerar ungefär så. Så det kan nog absolut vara det, att tiden är ett viktigt sätt för oss att hantera den här döden också. Att det också det medför att vi inser att vi dör, men det medför också att vi kanske tänker att vi inte gör det just nu i alla fall. Men tiden som inte har några ramar, då blir ju allting ett nu. Vet
du? Men var du rädd för döden som barn?
Mm, det var jag, precis på det här viset, att jag var rädd för att livet inte skulle kunna ha, att det skulle gått så fort. Så att säga. Det kommer jag vara. Jag kommer ju vakna upp och det är min sista dag, så att säga. Och vad jag gjorde när jag var 4 eller 33 eller 42, det kommer ju allt vara sammansmält till en enda obetydlig tiondel, liksom ungefär så. Till en viss aspekt. Men inte i en annan aspekt naturligtvis. Och det är väl den andra som jag hoppas på att liksom kunna... Det kanske har att göra med skrivandet också. Att man skrivet sägs ju vilja vara ett försök att fånga tiden i någon bemärkelse. Att förkroppsliga den liksom, på något vis. Inte, så det är inte försvinnandet i sig, utan det är det obarmhärtiga att allting går så fort och sen är det slut.
Jag har en kompis som menar att det finns två sorters människor. Den ena är de som barn var rädda för döden och verkligen gick och tänkte mycket på det. Och sen finns det de andra som inte gjorde det som barn. Och mellan de barnen som sen blev vuxna som tänkte på döden, så finns det som ett hemligt förbund. Alltså man kommer alltid dela den här erfarenheten. För jag var ju väldigt rädd. Det var ju sådana saker som jag, när jag var 5 år och vaknade, då tänkte jag mycket på tiden och evigheten. Men sen så hände något så otroligt konstigt. Och det är att trots att jag då ibland upplever, särskilt i den här nattpersonen, upplever att jag är rädd för nästan allting, så var det som att jag efter många, många år då jag var rädd för döden, som att det gick över. Och idag så har jag då en bestämd uppfattning om att döden inte finns.
Alltså det låter som att...
Alltså det är klart att den kroppsliga döden finns, men jag... Jag reflekterar liksom nästan aldrig över att det skulle vara slutet på mitt liv. Alltså det. Det här är då en grund, det här är ju grunden i, vad ska man kalla det, mitt religiösa sökande. Att den här, och den fanns då inte från början, utan den växt fram. Att den här det här har blivit en övertygelse som inte är intellektuell, utan den är bara... Ja, den bara är där. Men den har kommit. Och jag kan inte bli kvitt den. Och det gör ju... Det har ju förändrat mitt liv, förstås. För att jag inte ser döden som slutet.
Men har det förändrat din syn på att ändå... För jag tänker, du sa ett förbund mellan... Det finns ett otaligt förbund mellan oss, vi som tänkte på döden när vi var små. Det skulle jag kunna känna igen i bemärkelsen att vissa människor beter sig som om de inte ska dö, i bemärkelsen att de helt enkelt är oförskämda på något vis, att det är liksom en slags vanvettig samvetslöshet i förhållande till det där, som man inte bara tycker att man tycker att vad håller du på med ungefär, medan andra då det kanske finns kvar som en rest, men har den delen av det påverkats då, så att säga? Det är inte så att det är retroaktivt så att den här tanken på att döden är till slut.
Ja, det där är en bra fråga. Jag vet inte riktigt. Alltså, jag gillar ju att umgås i vuxen ålder med sådana som har lite samma erfarenhet som jag själv. För att det... Men det är så... Alltså jag... Varför skulle jag... Jag känner mig så konstig. Jag är ju så vansinnigt religiös. Men jag har inte valt det, förstår du? Det har bara... Ja. Det här är... Jag kan inte få in i mitt huvud att...
Men det var ju inte en religiös uppväxt.
Nej, inte alls. Inte alls. Och rädslan för döden var väldigt stor. Kanske då att en väldigt hård psykolog skulle säga att ja, den är så stor så att du valde att blockera den. Och det här blev ditt magiska tänkande. Och det där har jag försökt säga till mig själv, det kanske är så, men jag tror inte det. Alltså. Jag kan...
Kan man inte vara lite pragmatisk i bemärkelsen... Jag menar, jag skulle nog se den erfarenheten om jag själv fick vara mer än som en, i slutändan som en gåva. Och inte skåda given häst i mun.
Nej,
varför skulle du hålla på och försöka med verktyg som vi ändå inte har? Varför försöka psykologisera sönder det?
Nej, absolut.
Om det får det att fungera väl. Och det är också, men tänk på, men också en fråga om döden. Jag började tänka mindre på döden när jag fick barn, just på grund av att livet blev mycket mer praktiskt inrättat. Att nej, vi ska inte, här ska inte dös på ett tag, så att säga. Det är... Vi kan ta den här frågan om döden sen. Men nu är det så här att jag ska vara förälder och det här, mina barn, de ska inte överge, så att säga. Så att nej, av den anledningen så ska inte, han ska inte dös, så att säga. Sen vad jag får göra sen på min fritid när de är stora, så att säga, om jag får gå och dö eller inte, det är en annan, eller vara rädd för det, det är en annan sak. Men det blir en väldigt tydlig, enkel, konkret uppgift att leva. Och där misstänker jag ju att en religiositet som jag har försökt förstå den hos vissa människor, den är praktisk. Det handlar om att leva, så att säga. Det handlar inte om att tro. Alltså, tron kan finnas, man kan formulera det hela som en tro eller ett begrepp som tro. Men egentligen handlar det faktiskt om att leva. Eller?
Absolut. Jag tycker inte att jag har så mycket tro. Alltså, för i tron så tycker jag att det finns en vilja att det skulle vara på ett visst sätt. Det, rent kristet brukar jag säga att det som jag vill tro på är att Guds godhet, att Gud älskar mig förbehållslöst. Det kan jag inte riktigt känna varje dag att det är så. Men jag tycker det är en vacker tanke. Jag hoppas att jag någon gång skulle kunna komma dit. Det kanske är att det är inom trosområdet. Just den då, alltså Guds enorma godhet. Jag längtar efter att komma dit. Alltså men det här med att det här livet inte är det enda. Det finns någonting annat. Det finns någonting annat bortom horisonten. Det är för mig inte en tro. Alltså det är bara det bara är något.
Mm.
Och det där, jag måste säga, det här... vad ska jag säga? Jag säger bara lite om det här, för att jag inser att det här har jag inte pratat med Greta, min flickvän, om. Så jag säger bara lite här, så kan jag säga, får jag prata mer med henne om det sen. Men jag tyckte under det här förlossningsdygnet, under det, alltså det började då redan hemma hos oss, då var det som att vi liksom inte var ensamma i rummet.
Mm.
Alltså när verkarbetet drog igång, så var det som att vi inte var ensamma i rummet. Det var liksom, det här kommer låta så himla flummigt, men det var som att det var liksom änglar på besök på ett sätt. Att så här nu kommer någonting ske här. Mm. Nu är det en passage som en från mellan världar som ska öppnas.
Mm.
Alltså en typ av andlig passage. Och då, precis som att barnmorskorna var där, så var det liksom någonting annat där också. Och det var väldigt påtagligt. Och det här är ju inte heller någonting som jag tror på. Det här är inte liksom, det här är en erfarenhet. Sen kan man psykologisera den, och man kan säkert kritisera den och bryta sönder den också. Men erfarenheten bara finns där.
Mm.
Det var som att det var någonting annat som var med. För att det var en sån speciell situation.
Vi skulle kunna kalla den här närvaron för vad som helst egentligen.
Ja, det skulle vi absolut. Vi
behöver inte... Men det var en närvaro, det var det svårt att uppfatta.
Det var som att nu under ett dygn så går vi in i ett extraordinärt skede som kommer skilja sig från i princip allt annat som man varit med om. Förutom kanske döden då, som jag tror också är ett sånt, att då en portal öppnas till något annat. Och många som har suttit med vid dödsbäddar säger ju att det är så.
Mm.
Och de upplever att någonting verkligen sker när någon dör, att det är någonting som försvinner. Och på samma sätt, fast tvärtom, upplevde jag det här då.
Någonting tillkommer? Eller?
Ja. Och det mystiska i det är ju att rent fysiskt så är det ju inte riktigt så. För barnet lever ju i livmodern redan. Det är ju ett i princip färdigt barn som bara ska ut. Men det var inte erfarenhet. Det var inte min erfarenhet. Det var en del av det. Alltså, det var ju det stora arbetet. Men det var någonting annat också som öppnades. Och det här är så mystiskt så att det...
Tror du att du skulle kunna ha receptivitet för detta om, låt säga, du hade dolat?
Intressant.
Det vill säga, med vid någon annans förlossning.
Intressant. Jag kände ju efteråt att jag hade nog Alltså inte som man, det tror jag inte. Jag vet inte, det är så progressiv är inte världen att man blir så populär som manlig doula eller manlig barnmorska. Det tror jag inte. Jag tror också att det faktiskt fanns ett värde i att när vi kom till förlossningen så var det var bara kvinnor där. Alltså från undersköterskor, barnmorskor, läkare, det var bara kvinnor. Det fanns något värde i det. Men hade jag varit kvinna så hade jag nog kunnat tänka mig att syssla med det där, för att det, och jag vet inte om jag hade men jag gissar att jag hade uppfattat det även om det gällde någon annan.
Mm.
Jag tror det. Jag har inte en aning, men jag tror det.
Mm.
Det var extraordinärt, alltså. Det var och
det låter fantastiskt, skulle jag säga.
Men det det här är ju inte. Det här är inte religiöst. Alltså det är bara en erfarenhet då, kan man säga.
Jag har inte den då.
Du kände inte det här?
Nej, men så att säga, däremot så kände jag ju så att säga, receptivitet, att jag vill minnas och minnas liksom hur det var vid ett barn. Så när vi åkte in så var det en kolossalt stor fullmåne och nästa barn föddes i en otrolig särskild dimma som rådde det dagen och såna saker. Sen kanske i efterhand kanske bara var en måne och dimma, men den typen av att jag tittat på naturen snarare har varit speciell vid det här tillfället, så har jag så att säga. Och jag tror att det kanske är ett någon form av behov som jag har haft för att förstå världen och situationen på det viset, att jag har projicerat då kanske på andra sidan någonting. Vi har så här, kära lyssnare, utanför mikrofonen har vi pratat om projektioner. Vi får nog ta och prata om projektioner någon gång, tror jag, i program.
Det kan vi kanske göra nästa gång. Det finns ju, har du hört Jungs idé om skuggan?
Nej.
Det skulle vi kunna prata om. Vi skulle kunna prata om skuggan och projektioner nästa gång. Det är enkelt att allting inom dig som du själv inte vågar möta kommer du se i andra, projicera ut på andra. Och Jung kallar det då för skuggan. Och det här menar han då finns både i privatlivet, men det kan också finnas på en politisk nivå. Det kan finnas, det är ju mycket liksom i storpolitiken om idén om den andra och så där. Man projicerar det som gruppen inte vågar möta, kan man också projicera på den andra eller, och den blir då en skugggestalt.
Oerhört intressant. Jag tror att det där är en gud, jag tror att projektioner har skadat mycket här i världen. Men jag vet inte, nu kastar det mer till nästa
avsnitt. Vi kanske kan avrunda det där med projektionen, men en sista sak där är att jag tror ju att mycket av det vi har pratat om idag går att psykologisera och komma fram till någonting ganska så nyktet. Men vad tråkig världen blir då.
Ja, det. Men jag tror att vi avrundar där och det får bli en cliffhanger. Jag kan bifoga ytterligare en cliffhanger till nästa. Jag har ju träffat någon. Vi tar det nästa gång.
Vi tar det nästa gång.
Tack för att ni lyssnade.
Spännande.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.